إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Välkomna. Vi tänkte idag fortsätta att gå igenom Riyad al-Salihin och avrunda kapitlet som handlar om att leva simpelt, och lite exempel på hur simpelt och enkelt vår älskade profet alaihi salatu wassalam levde och hans sahaba radiyallahu anhu. Och vi börjar med att nämna en väldigt vacker hadith som författaren tar upp. Och det är hadith Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'inda huqutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." I denna vackra hadith så säger vår ärade profet alaihi salatu wassalam att den personen av er som vaknar upp och han är amin, han är trygg i sin familj, i hans egendom, mu'afan fi jasadihi, han är skonad i kroppen, det vill säga han är fri från sjukdomar, 'indahu qutu yawmihi, och han har tillräckligt med mat för att försörja sig under dagen, då är det som att hela dunya från alla dess sidor har samlats för honom. Allahu akbar. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Mashallah. Så här nämner Rasulullah alaihi salatu wassalam tre stycken egenskaper. Och om man har dessa egenskaper så är det som att du har det viktigaste i dunya. Som att Allah azza wa jal har samlat allting gott för dig i detta liv. Vilka tre saker? Och jag vill att vi ska reflektera över dessa tre saker. Har vi dem eller inte? Den första av dem är att vi har trygghet, säkerhet, al-amn. Och han använder ordet sirbihi. Och det kan betyda många saker. Men till exempel att man är trygg och säker i sin familj, i sitt hem, i sin egendom. Och profeten al-Islam började med trygghet och säkerhet innan han nämnde hälsa och mat på bordet. Varför? För vad hjälper det att du har pengar och det finns mat om det inte finns trygghet? Kommer du kunna njuta av din hälsa och din mat? Nej. Så tryggheten och säkerheten är jätteviktig i våran tillvaro. Och det här är någonting som kanske är svårt för oss att förstå. För vi är födda i ett land där det har varit tryggt. Är det inte så? Och vi har aldrig känt av krig, bomber som faller över våra huvuden, soldater som kommer och dödar och våldtar och rånar. Alhamdulillah, Allah har skonat oss från detta. Men folk som har levt i rädsla, de vet. Är det inte så? Trygghet är det viktigaste. Utan trygghet, hur ska du ens kunna arbeta för att få mera pengar? Hur ska du förvalta dina pengar? Hur ska du skydda dina pengar? Och hur ska du ta hand om din hälsa? Sjukhus bombas och det är svårt att ta sig till olika platser och så vidare. Så trygghet är bland det viktigaste som finns i islam. Och därför finner vi att våra sharia, våra lag, Koranen och sunna uppmuntrar till allting som ger trygghet i våra samhällen. Och klipper av banden och vägarna till allting som leder till kaos, till fitna och problem och konflikter där muslimerna är otrygga. Så den som vaknar upp och han är trygg i sin familj och han har al-afia, mu'afan fi jasadih, han är också frisk i kroppen. Det här är också en jätteviktig sak, att ha hälsa. Och hälsan är någonting som inte går att köpa för pengar. Det finns de som har trygghet och de har pengar, men de har inte hälsa. Såg vi inte några av världens mäktigaste människor som var sjuka men inte kunde köpa sig hälsa? Till exempel, vad heter han? Steve Jobs. Var han inte rik? Kunde han inte köpa 25 sjukhus om han ville och hämta världens bästa läkare? Han kunde inte stoppa döden. Eller hur? När sjukdomen kommer. Så, och samma sak är det med alla. Och därför ska man vara otroligt tacksam för hälsan. Och man ska be Allah om al-afiyah. Och det var det som profeten alaihissalam nämnde i denna hadith. Mu'afan fi jasadihi. Att han har al-afiyah. Och al-afiyah är inte bara as-sihha, hälsa. Det är också att man är yani, trygg och man skonas. Man är skyddad från ondska, från problem. Och därför finner vi jättemånga hadither att våran profet alaihissalam brukade uppmana oss till att be Allah azza wa jall om al-afiyah. Till exempel så säger profeten alaihi salatu wassalam, han såg ett folk som yani var mubtalin. De hade led av någon form av problem eller prövning. Och då så sa han, ama kana haula'i yas'aluna Allah al-afiyah. Om de bara hade frågat Allah om al-afiyah, dessa människor. Och han sa också alaihi salatu wassalam en dag när han stod på minbar och han grät. Och han sa, sallallahu al-afiyah, al-afwa wal-afiyah. Be Allah om förlåtelse och al-afiyah, yani hälsa. För ingen har fått en bättre gåva efter al-yaqin, övertygelse om islam, än al-afiyah. Och båda dessa hadithar är autentiska. Subhanallah. Yani efter al-islam, al-iman, al-yaqin, så är det också en av de största gåvorna att man är frisk. Och återigen, hälsan är någonting som man kanske inte uppskattar tills man förlorar. När man är sjuk, då vet man hur skönt det är att vara frisk, eller hur? Och jag hatar att vara sjuk. Jättejobbigt. Det är så mycket saker man inte kan göra. Är det inte så? Allting blir bara jobbigt och aptiten och man blir trött och man orkar ingenting. Subhanallah. Och därför så säger vissa visa människor att hälsan är en krona på de friskas huvuden. Som endast de sjuka kan se. Yani de friska ser inte denna krona som Allah har gett dem på huvudet. Bara de sjuka ser att den här personen har al-afiyah, han är frisk. Och de önskar att de kunde ha vad han har. Så man ska be Allah azza wa jalla om al-afiyah. Och profeten alaihissalam brukade be Allah jättemycket om detta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyah. Och jag vill att ni ska kunna denna dua. Att ni ber Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Eller om du inte ens kan det, åtminstone du kommer ihåg ordet och säger på svenska, O Allah, jag ber dig om al-afiyah. Är det svårt? Kan ni alla säga detta? O Allah, jag ber dig om al-afiyah. Och kan ni arabiska lite mera? Allahumma yas'aluka al-afwa wal-afiyah. Och sen finns det olika dua man kan be om också när det kommer till detta. Och den tredje saken som nämndes i hadithen är att personen har tillräckligt med pengar för dagen. Eller tillräckligt med mat för dagen. وَعِنْدَهُ قُوتْ يَوْمِ. Det är också en av de gåvor som människan kanske inte uppskattar tills hon har förlorat dem. Tänk er att vakna upp och ditt bekymmer är hur ska du få mat på bordet till familjen. Jobbigt, eller hur? Kanske inte ha jobb, det kanske är krig, det är fattigdom, hur ska jag få ihop till hyran, hur ska jag kunna köpa kläder till barnen. Wallah, om du har mat på bordet, det är ni'ma. Och här nämndes en väldigt fin sak. Profeten alaihissalam, han sa att han har mat för dagen. Han sa inte mat för morgondagen. Mat för dagen. Varför? För det är dagen och nuet som är viktigast. Maten för morgondagen, kommer du använda den idag? Nej. Wallahi, om du äger Willis, ditt kylskåp är stort som Willis. I slutändan du äter lika mycket mat som alla andra. Eller hur? Så egentligen det som räknas är att ha mat på bordet för dagen. Och har de här sakerna, du har mat på bordet, du har hälsa och du har trygghet. Alhamdulillah. Då har du det viktigaste i dunia. Tayyib. I en liknande hadith som författaren nämner så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Rawahu Muslim. Och i riwaya, "Tuba liman hudiya ila al-islam ila akhir al-hadith." Här så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Qad aflaha." Framgång ligger hos den som underkastat sig, yani som blivit muslim. Och han har fått tillräckligt med försörjning. Och Allah har gjort honom nöjd med det han har fått. Taib. Mashallah. Tre saker igen. Qad aflaha. Framgång. Seger. Till vem? Den som Allah subhanahu wa ta'ala har väglett. Och han har underkastat sig. Han har blivit muslim. Och det här är det viktigaste av allting. Framgång finns i islam. Qad aflaha man aslama. Det finns ingen sann framgång förutom i islam. Och här finner vi att en icke-muslim, det spelar ingen roll om han skulle samla hela dunya. Han har i slutändan inte uppnått framgång. Och det här är också det vi ska idag mäta saker efter. Många av oss idag är väldigt materialistiska. Och vi tänker på framgång, på hög utbildning, på hög lön, status och så vidare. Är det inte så? När man hör ordet framgång, han är framgångsfull. Det första man tänker på är dunya saker. Men så är inte fallet. Riktig framgång ligger vart? I att vara en riktig tjänare till Allah Azza wa Jal. Qad aflaha al-mu'minun. Det är sann framgång. Att du är troende, du har fullbordat din iman. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om al-kuffar. Inna dina inda Allah al-islam. Wa man yabtagi ghayra al-islam dina. Falan yuqbala minh. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Att religionen hos Allah är sannoliken islam. Och den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad. Och han är i nästa liv bland förlorarna. Så spelar ingen roll om han äger dunya. Han är en loser, en förlorare i nästa liv. Och det här är den största khasara. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Det här är den största förlusten. Att förlora sig själv, sin familj i helvetet på domedagen. Så man ska inte låta sig luras av detta. Utan framgång i vad? Det är att ha bra iman och göra bra saker. Att vara älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ. Och i den andra hadithen, طُوبَ لِمَنْ هُدِيَ إِلِ الْإِسْلَمْ. Tuba till den som har blivit vägledd till islam. Och tuba kommer från ordet tayyib, ett tib, som betyder någonting gott. Och det har nämnts i en autentisk hadith i Musnad Imam Ahmad att Rasulullah alaihissalam han sa tuba shajaratun fil jannah. Tuba är ett av paradisets träd. Skuggan av detta träd skulle ta mer än 100 år för en snabb ryttare att korsa. Tuba är ett träd i jannah. Det skulle ta mer än 100 år av att rida för en ryttare genom skuggan. Tänk er hur långt kan man rida på 100 år. Det är bara skuggan på det här trädet. Subhanallah. Så den som får detta träd, han får automatiskt paradiset. Yani den som blir muslim kommer att få toba och han kommer att få al-jannah. Så vad säger då Rasul alaihissalam tillbaka till början? Qad aflaha man aslam. Framgång till den som blivit muslim. Wa kana rizquhu kafafan. Och han har fått tillräckligt med risk. Han har mat på bordet, han har kläder, han kan betala hyran. Alhamdulillah. Kafafan, det räcker. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Och Allah har gjort honom nöjd med det han har fått. Det är också en viktig sak. För många människor är otacksamma. De har fått hälsa, de har fått många goda gåvor. De har försörjning, de har mat, de har tak över huvudet. Men de är inte tacksamma. Och då mår man inte bra. Och man ständigt är girig. Man blir aldrig mätt efter dunya. Och man uppskattar inte det goda man har fått. Wallahi, man mår så bra av att vara tacksam. Ja? Och därför brukade profeten alaihissalam be om qalban shakira. Att få ett tacksamt hjärta. Att vara nöjd med det man har fått. Att se på folk som har det sämre än dig. Och tänka på subhanallah. Vad mycket gott Allah har gett mig. Ja? Och egentligen bara att vi har blivit muslimer räcker, eller hur? För att se vilken ni'ma Allah Azza wa Jalla har gett oss. Och sen allting annat gott som vi har fått. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Tak över huvudet, hälsa, friska barn, trygghet, mat på bordet flera gånger om dagen. Inte en gång om dagen. Och vi äter vad vi vill och vi dricker vad vi vill. Lever vi inte i lyx? Ja, ikhwa. Ey wallah, vi lever i lyx. Om vi jämför med hur salaf och hur profeten levde alaihi sallam. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يزول علينا نعمته. Vi ber Allah Azza wa Jalla att inte ta ifrån oss denna gåva som han har gett oss, utan att han ska låta den bestå och öka. Amin. Författaren nämner sen från Ibn Abbas radiyallahu anhuma och säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade ibland sova nätter i rad i hunger, han och hans familj, och de fann ingenting att äta. Och deras bröd var oftast av sha'ir, av yani grov säd, alayhi salatu wassalam. Och det här har vi nämnt tidigare, att det gick ibland 2 månader i profetens hus alayhi salam utan att han lagade mat. Och här så säger de att det gick ibland nätter utan att han hade någonting att äta, alayhi salatu wassalam, han och hans familj. Och här säger också ulema i förklaringen på hadithen att det här visar också dygden av hans fruar. Att de hade sabr i de svåra förhållanden som de befann sig i. De gav inte upp och sa vi vill ha dunya. Wallahi, Allah gav dem valet. Som Allah nämner i Koranen. Att vill ni ha dunya? Eller vill ni ha Allahs sändebud, Allah och nästa liv? Och de valde Allah och nästa liv. Och stanna kvar med sändebudet alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Och det är också en tankeställare till dagens kvinnor. Att har ni en man som är bra, som är på rätt väg, och han gör sitt bästa för att försörja dig, så var tacksam. Ja, ni vet att det här är risk från Allah subhanahu wa ta'ala. Och alhamdulillah. Man ska inte vara girig och säga du ger mig ingenting, och kolla på de andra, de har större lägenhet, de har finare möbler, de har finare bil, och vara så här yani världslig. Utan säg alhamdulillah, eller hur? Och ha tålamod. Och veta att dunya inte är det viktigaste. Sen så nämns hadith Fadala ibn Ubaid radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam, då han brukade be tillsammans med folket, så föll ibland vissa av sahaba ner, av ahlus suffa, föll ner av hunger i bönen. De ramlade ihop av hunger i bönen. Tills vissa beduiner säger att de här människorna är galna. Yani, de förstod inte vad som hade hänt med dem. Så då profeten a.s. sen avslutade bönen, så vände han sig mot dem och han sa, om ni visste vad ni har hos Allah, så skulle ni önska att ni var fattigare än vad ni är just nu. Subhanallah. Och denna hadith finns också i Tirmidhi och den är sahih. Yani vissa av Ahlus Suffa, kom ihåg Ahlus Suffa? Var bodde de någonstans? I Masjid Nabawi, profetens moské alayhi salatu wassalam. Hur många var de ungefär? 40-70 personer, lite upp och ner. De hade ingenting. De hade ett klädesplagg bäst. Deras mat var sadaqa som folk hämtade. Ibland så var de så hungriga att de svimmade av hunger i bönen. Bara ramlar ihop. Och då så får de den här fina trösten av profeten alayhi salatu wassalam. Att wallahi, om ni visste vad ni har hos Allah på domedagen, så skulle ni önska att ni vore fattigare än vad ni är just nu. Allahu Akbar. Och här finns också en jätteviktig sak, och det är att har man prövningar, har man motgångar, det kan vara allt möjligt, sjukdomar, fattigdom, så ska man inshallah tänka positivt. Att det här ger mig någonting bättre i nästa liv. Det ger mig någonting bättre i nästa liv. Taib. Och som vi alla känner till, så sa profeten alayhi salatu wassalam, inna idam al-jaza ma idam al-bala. Att ju större prövning, ju större belöning. Och om Allah älskar ett folk, kommer han att pröva dem. Sen så nämner författaren en viktig hadith från Abi Karima Miqdam radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att människan har aldrig fyllt någonting värre än sin mage. Det värsta som människan har fyllt är sin mage. Det räcker för människan att äta några tuggor som får hans rygg att stå. Men om han känner att han måste, så ska han äta en tredjedel mat. Fylla magen med en tredjedel mat, en tredjedel dryck, och en tredjedel lämnar han tom till luften. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är också hasan. Den här hadithen är jätteviktig. Egentligen man skulle kunna ha en hel föreläsning om den här hadithen. Och vissa som Ibn Rajab säger i hans förklaring på den här hadith, de säger att den här hadithen är grunden till hälsa. Grunden till medicin och hälsa är den här hadithen. Och när vissa läkare från Salaf fick läsa denna hadith, så sa de, om folk bara hade praktiserat denna hadith, så skulle sjukhusen och apoteken stänga. Ja, nej, de skulle bli arbetslösa. Och även idag så har forskare kommit fram till att de flesta sjukdomar börjar från magen. Och det nämnde vi också förra veckan. Dessa sjukdomar relaterade till fetma och dålig kost. Diabetes, hjärtproblem, blodproblem, massa problem som kommer just från dålig kost och överkonsumtion. Så här lär oss profeten alaihi salatu wassalam att den värsta bägaren som människan någonsin har fyllt är magen. Det värsta du kan fylla är din mage. Det vill säga, du ska inte fylla magen. Du ska inte äta dig mätt. Utan det räcker med några tuggor, lukamät, som får din ryggrad att stå. Ja, det räcker för att överleva. Bismillah, käka lite grann och fortsätt livet. Men om du känner att nu måste jag äta mycket, vad äter du då? Då äter du en tredjedel mat fyller du magen med. Det här är om du måste. En tredjedel fyller du magen med mat. Och sen en tredjedel dryck. Och en tredjedel tom. Det vill säga att du äter dig inte mätt. Taib. Allahu Akbar. Så den här hadithen är nog bland de hadither som folk har svårast att praktisera. Ja? Håller ni inte med? Vem av oss praktiserar denna hadith? Vissa av salaf som Abdullah bin Umar sa, jag har inte ätit mig mätt på 4 månader. Och han hade möjligheten, men han ville praktisera. Och det berättas också från Imam Shafi'i att han inte ätit sig mätt på flera år. Men de lät bli. För de visste, som dessa imamer säger, Imam Shafi'i, Imam Ahmed och så vidare, att man får ett hårt hjärta av att ständigt äta för mycket. Man blir kasul, man blir lat, man blir tung och man blir trög. Ja? Du är den här personen som skyndar dig till att dyrka Allah och stå i bön och göra massa goda gärningar, utan det är personen som kraschar i sängen för att du har ätit för mycket. Är det inte så? Blodsockret, och sen åker berg- och dalbana och sen du kraschar, du pallar inte göra någonting. Allah understand. Och jag tror många av oss känner igen oss i detta. Men som han alla, vill man vara frisk och ha hälsa, ät lite. Jag vet inte om ni känner någon som är så smal. Någon som äter små portioner hela tiden. Fråga personen, hur ofta är du sjuk? Och han kommer säga typ aldrig. Kolla på dem. Och tvärtom, de som äter galet mycket och äter allting och blandar vad som helst och hur mycket som helst, och de äter när de inte ens är hungriga, de är oftast sjuka. Kolla. Allah måste. Så att man ska tänka på detta, att inte äta för mycket. Allah måste. Och en annan, och det här sa profeten alaihi wasallam till folk som rörde på sig. Sahaba satt inte hemma och kollade på väggen. Gjorde de det? Nej, de jobbade. Gick upp efter fajr, gick ut på marknaden. De bar, de hämtade, de jobbade med sina träd, sina åkrar, sina boskap. De gick. Eller hur? Idag så sitter man still. Och det säger också läkarna är jättefarligt. Att du äter onyttigt och sen sitter du still. Allah måste. Vad ska denna onyttiga, hur ska du förbränna denna onyttiga mat? Så det är bra att man har lite haraka, man rör på sig. Förbränner, man tränar och så vidare, så att man blir igen frisk och hälsosam. Och muslimer ska ta vara på sin hälsa. Som det nämndes i hadithen att Allah azza wa jalla kommer fråga dig på domedagen. Flera frågor. Och en av frågorna är, hur tog du hand om din kropp? Hur tog du hand om din kropp? Så att man försöker som muslim att vara frisk och hälsosam. Wallahi, man mår så mycket bättre. Man äter mindre socker, man rör på sig mera, man äter mindre onyttigt och så vidare. Så låt det vara en tankeställare. Ja. Det berättas också här från Abu Umama Al-Tha'labi radiyallahu anhu att profeten alaihi wasallam påminde sina sahaba en dag, eller de talade om dunya, och då så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala tasma'un, ala tasma'un, ska ni inte lyssna, ska ni inte lyssna, innal badadata min al iman, sannoliken så är simpelhet eller enkelhet från al iman. yani at-taqahhul. Yani att leva enkelt och simpelt. Att inte vara snobbig och lyxig, utan att yani vara enkel. Det är från iman. Att inte överdriva i världsliga saker. Wallah al-musta'an. No. Så nämner sheikhen en ganska lång hadith. Vi ska bara ta det korta. Och det var att Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma berättar att Rasulullah alaihissalam skickade ut oss på en expedition. Taib. Och det var då Abu Ubaida som var ansvarig över oss. Och han sa att det enda de hade med sig var lite dadlar. Vi hade ingenting annat att äta. Och Abu Ubaida brukade ge oss en daddel om dagen under resan. Och de skulle ut vart? I Saudiarabien på sina kameler, 40-50 grader varm. Vad var deras mat? En daddel om dagen. Och då så sa man till Jabir, hur gjorde ni? Han sa, vi åt den och sen så sög vi på kärnan hela dagen. Subhanallah. Som en barn suger på bröstet. Allah akbar. Men de klarade sig. Och det är också, säger ulama här, mu'jizan, mirakel, att Allah azza wa jalla ger baraka i lite mat. Tills de kom fram till kusten, och där subhanallah, Allah azza wa jalla gav dem mat. De hittade en jättestor fisk. Det måste ha varit någon val, för den beskrevs som enorm. Och de åt från den en hel månad. Och de var flera hundra. Och de tog till och med tillbaka från fisken till Medina. Taib. Så att, mashallah, väldigt, väldigt simpelt levde sahaba radiyallahu anhum. Sen berättar också författaren från Jabir radiyallahu anhu om Yom al-Khandaq. Vet ni vad det är för någonting? Dagen av Khandaq. Dagen av Khandaq betyder här vallgraven. Den dagen då kuffar hade samlats från alla håll för att attackera Medina och för att utplåna muslimerna. Och då kom ju Salman al-Farisi fram till den här idén att vi ska göra som vi gjorde i Persien. Vi grävde vallgravar. För att Medina har bara två vägar in. Resten går inte att färdas på. Det är såna här vassa stenar. Så de här vägarna in, låt oss gräva vallgravar. Taib. Och vad var det som hände under denna tid? Det var också mycket stora prövningar. Det var kyla och det var svält. Det var kalla vindar. Det var stora, stora prövningar. Och lyssna på vad Jabir säger. Han sa under Al-Khandaq så grävde vi då dessa vallgravar och vi kom på ett stort stenblock. Ett jättestort stenblock. Yani stoppade att vi kunde gräva. Så de kom till profeten alaihi salatu wassalam och de sa att det ligger ett stort stenblock i vägen nere i vallgraven. Så han gick dit och han sa, eller han gick då fram till det här stenblocket och han gick ner. Och då så sa Jabir att jag kunde se att han hade knutit en sten runt sin mage. Och han sa att det hade gått 3 dagar utan att vi hade ätit någonting. Och då så tog profeten Alisalam den här yxan eller den här släggan. Och så slog han på stenblocket och det blev till pulver. Det blev till pulver. Och då så säger Jabir, ge mig tillåtelse att gå till mitt hus. Så han gick hem och frågade sin fru om de hade någon mat. Och nämnde då att han hade sett profeten så hungrig. Yani profeten som hade inte ens klagat. De visste inte ens om att han var så hungrig. Men när han såg den här stenen han knutit på sin mage. För att yani lura sig själv att det finns mat i magen, kan man säga. Yani att inte känna av hungern. Så gick han då hem och kollade med sin familj om det fanns någon mat till profeten alaihi salatu wassalam. Och då så säger hon att vi har sha'ir. Vi har lite vete, lite säd. Och det nämndes i en hadith att de hade en sa'. Ja, de hade 3 kilo. 3 kilo mjöl. Okej, jag vill att ni ska komma ihåg detta. Vi hade lite mjöl och vi hade ett litet lamm. Det är lite mjöl och ett litet djur hade de. Så de slaktade djuret och började att koka köttet. Och hon gjorde deg av det här mjölet. Tills degen då hade jäst. Och maten var nästan färdig och det var ett lock på den här köttet då, och brödet var nästan färdigt. Och då så säger hon, hans fru, Jenny, gå och hämta Rasulullah alaihissalam med en eller två personer. Yani maten, 3 kilo mjöl, lite kött, hämta profeten alaihissalam och 2-3 personer. Okej? Okay? Och då så kommer Jabir till profeten alaihissalam och han säger till honom, det finns lite mat. Så kom du, ja Rasulullah, och ta med dig en eller två personer. Och då så säger profeten alaihissalam, kam huwa, hur mycket mat är det? Och då så nämnde han för honom, och då så sa han, kathirun tayyibun, mycket, mycket gott. Alltså mycket, mycket mat och mycket fin mat. Och då så sa han, säg till din fru att inte ta bort locket på kastrullen. Ta inte bort locket. Och yani, täck inte, eller ta inte bort det som täcker brödet tills jag kommer. Och då så ställer sig profeten upp alaihi salatu wassalam och han säger, komo, till alla, komo, ställer upp. Och då så ställer sig al-muhajirin och al-ansar upp. Alla som var där ställde sig upp. Och när de kommer då till Jabir, och hon säger då yani, wayhaki, profeten alaihissalam kommer att komma tillsammans med al-muhajirin och al-ansar och resten av folk. Och då så sa hon, frågade profeten dig alaihissalam om maten? Och då så sa jag ja. Och då så sa hon, gå in men trängs inte. Och då började hon att bryta av brödet och yani, lägga kött på. Och man täckte också då den här såsen. Och det nämns också att profeten Al-Sam gick in först och han bad Allah Azza wa Jalla att ge baraka i maten. Att ge Allah Azza wa Jalla att han skulle lägga baraka i maten. Så vad gjorde profeten Al-Sam? Han la upp bröd och så la han på kött. Och varje gång han tog kött så stängde han locket. Och så gav han till folk, de åt. Och fatet kommer tillbaka, eller nya fat, och han lägger på mera mat och mera mat och mera mat hela tiden. Men han har alltid locket på. Och så tar han från det här köttet. Tills alla hade ätit. Tills alla hade ätit. Och sen så säger han, ät och ge bort till resten av folk. För folk lider av hunger. Allah musta'an. Och då så sa man här också i slutet på hadithen, wahum elfun, och de var 1000 stycken. De var 1000 personer. Och så sa han, fa'uqsimu billah la akalu hatta taraku wanharafu. Nah. Och han sa, wallahi, alla åt sig mätta. Och när vi gick därifrån så var maten i kastrullen som orörd. Den var yani som den var från början. Yani tänker här, ikhwan, folk har inte ätit på 3-4 dagar. 1000 personer, soldater som jobbar. De äter vad? Tillsammans blir alla mätta av 3 kilo mjöl. 3 kilo mjöl och ett litet lamm. Men det här är ett mirakel. Allah Azza wa Jalla gjorde baraka. Det här är, om någon undrar, vad betyder ordet baraka? Man har ordet baraka. Det här är baraka. Att lite mat räcker till många. Allah Azza wa Jalla gör det otroligt mycket. Som vi nämnde förra veckan, hadithen om hur det forsade vatten från profetens händer alaihi wasallam. Yani lite vatten blev mycket bi idhnillahi ta'ala. Subhanallah. Så det här är mashallah en väldigt, väldigt vacker hadith som lär oss också hur enkelt sahaba levde. Och trots att profeten Muhammad alaihi wasallam var så hungrig så arbetade han tillsammans med sahaba. Och vi finner också i hadithen hur otroligt stark profeten var alaihi wasallam. Han har inte ätit på 3 dagar, det är kyla. Han har knutit en sten runt magen. Men han hoppar ner med släggan, slår han sönder ett stenblock. Och inte bara att det spricker, det blir till pulver. Och därför så brukade sahabat säga att profeten al-Islam var stark som 40 personer. Det är också ett av hans mirakel, att han var otroligt stark, mashallah, alaihi salatu wassalam. namn. Och vi avrundar detta kapitel därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.